och påminnas om att det var mina gärningar, mina tillkortakommanden som förde Jesus till korset. Och det perspektivet, det måste föda tacksamhet och ödmjukhet i våra liv. Och det här utspelar sig under den här stilla veckan. Vi följer den liksom gången som Bibeln berättar. Och igår så var vi samlade till en skärtorsdagssamling med nattvard som påminner om när Jesus delar den här måltiden för första gången med sina lärjungar. Han ger den en helt ny innebörd. Och så lämnas vi i nattens mörker i den här känslan när Jesus är gripen och alla flyr, inklusive jag. Och så får vi föra kampen med Jesus den här dagen och sikta på uppståndelsens morgon. Och genom hela den här berättelsen så ser vi hur Gud älskar sina fiender. Precis som Jesus har uppmanat oss att göra och hade uppmanat sina efterföljare att göra. Det är också någonting som lyser igenom, inte bara i korset, utan också på vägen fram dit. Och det var ju inte så att han genomled det här för en mänsklighet som var god och som besvarade hans kärlek, utan en som hade vänt honom ryggen. Han gjorde det för deras skull. Alla de som den här dagen piskar och hånar och torterar och avrättar honom. Inklusive dig och mig. Det här blir ju synligt till exempel när Jesus tvättar Judas fötter. Innan måltiden så berättar Johannes att Jesus tar en handduk och så tvättar han lärjungarnas fötter. Inklusive Judas. Han vet att Judas kommer förråda honom. Och ändå böjer han sig ner och betjänar Judas med det som är en slavs uppgift. Och han delar sin måltid med honom. Han säger, en av er som doppar eller som delar den här kalken tillsammans med mig ska förråda mig. Han vet att Judas har redan börjat gå djävulens ärenden. Han har sålt ut Jesus för 30 silverpenningar. Samma summa som han fick betala för just en slav. Och ändå så räcker Jesus honom brödet och vinet och säger, tag och ät. Och sen när Judas kommer med tempelvakterna i trädgården och går fram till Jesus och kysser honom. Och på det sättet avslöjar vem det är som är Jesus. Så säger Jesus något oväntat. Han säger, min vän. Nu har du gjort ditt, säger han. Han anklagar honom inte. Eller är upprörd över hans svek, utan han kallar honom vän. Undrar hur det kändes för Judas att höra de orden just då. En slags sista utsträckt hand av förlåtelse från Jesus. Jesus säger ju också att jag har all möjlighet i världen att kalla till mig alla Guds änglar. Men han gjorde inte det när de kom för att gripa honom. Och det var ju för din och min skull. Den kampen hade han redan fört. I ett semande trädgård hade han vädjat till fadern om att få slippa det här. Är det möjligt? Finns det en annan väg? Men nu hade han böjt sig under Guds vilja och var beredd att betala priset för att gå igenom det här. Och så blir det tumult i trädgården när han ska gripas. Och Petrus hugger av örat på en av vakterna som kommer för att gripa Jesus. Och vad gör han då? Jo, han böjer sig ner vid den skadade mannen och helar hans öra. Det är ju så han älskar sina fiender. Inte bara på korset utan hela vägen fram. När han står inför sina åklagare och anklagare som slungar sina falska anklagelser mot honom, så öppnar han inte sin mun. Han försvarar sig inte. Han besvarar inte aggressiviteten. Utan han står där tyst och uthärdar hån och våld och lögner. Precis som vi läste i Jesaja också. Som ett lamm som är tyst inför den som klipper det. Han tar emot allt. Och i sitt inre så ser han på sina domare och sina bödlar och sina åklagare. Och så tänker han, det här blodet, det rinner ju för din skull. Tidigt på morgonen så förs han inför Pilatus. Den romerske ståthållaren som var den enda som hade makt och myndighet att döma någon till döden. Vilket var vad de judiska ledarna ville att han skulle göra. Han väcks av en folkhop som ropar, du måste skipa rättvisa här. Och det enda rättvisan som duger, det är att han korsfästs. Och så skjuter de den här enkla snickaren från Nasaret framför sig. Och slungar återigen sina falska anklagelser mot honom. Och till Pilatus förvåning så säger Jesus ingenting. Han bara står där i någon slags majestätisk tystnad. Pilatus blir förundrad och tar Jesus åt sidan och förhör honom privat. Och då växer ju hans förundran över den här mannen ännu mer. Han vet inte hur han ska hantera den här sorgsne, tysta, enkla mannen. Men på något sätt så är han också övertygad om att den här mannen är inte skyldig till det de säger att han är skyldig till. Hur kan han vara kung, tänker Pilatus. Var är i så fall hans rike? Var finns hans undersåtar och hans makt? Och Pilatus söker efter en lösning där han kan frige Jesus. Han vill inte bli skyldig till den här mannens död. Och hans väg ut blir en gammal tradition. Han tänker att ja, men jag friger en fånge i samband med den judiska påsken som pågick. Och när han ställer upp den värsta förbrytaren han kunde komma på, Barabbas på ena sidan och Jesus på den andra, då är han säker på att nu kommer jag gå fri. Och istället hör han till sin förskräckelse hur folket ropar på Barabbas frigivning. Och han vågar inget annat än att tillmötesgå folkets vilja. Han vill inte riskera något uppror under påsken som ställer till besvär med honom. Så han överlämnar Jesus i soldaternas händer och säger, gör vad ni vill med honom. Prygla honom och korsfäst honom. Men innan han gör det så tvättar han sina händer inför folket. Och förkunnar, jag är oskyldig till den här mannens blod. Och då tänker jag att inom sig så tänker Jesus kanske, det är du visserligen inte. Men jag ger mitt liv för dig ändå. Och så går han igenom den romerska pryglingen som många gånger tog död på en människa, bara den. Och när han ser och känner sitt eget blod rinna och tittar på sina plågoandar så tänker han, det här är för din skull. Det är så den här självutgivande kärleken fungerar. Som blir synlig i hela den här berättelsen. Och som får Jesus att utropa på korset. Fader, förlåt dem. De vet ju inte vad de gör. Mitt i sin värsta plåga så väljer han att förlåta sina bödlar. Några fyndiga soldater virar till en törnekrona, läser vi om. Och trycker fast den på hans huvud. Så att det leder till smärta och blod ännu mer. Och leker kung med honom. De vet ju inte hur rätt de har. När de utropar honom till kung. Pilatus visste ju inte hur rätt han hade. När han lät skriva på skylten. Jesus från Nasaret, judarnas konung. Men han säger, det jag har skrivit, det har jag skrivit. Och när han hänger där på korset så är han också snabb att ge förlåtelse till vem som än råkar sträcka ut handen mot honom, billigt talat. Det hänger en förbrytare vid sidan av Jesus. Och Jesus vet att det jag gör nu, det är för honom. Och då ser vi att det enda som behövs är ju att en människa sträcker ut en tanke. För att Guds nåd ska ges också till den. Och så kommer dödsögonblicket. Och då sker saker som aldrig har inträffat varken förr eller senare, när hela skapelsen reagerar och marken skakar och solen vänds i mörker, och inne i Jerusalems tempel så rämnar det stora förhänget mitt i tu. Det som skilde det allra heligaste från resten av templet, som en tydlig signal till alla att nu är vägen öppen. Det finns inte längre någon skiljemur mellan Gud och människa, utan vägen in i Guds egen närvaro ligger öppen. Och när en av de romerska vakterna bevittnade det här, så konstaterar han, ja, men det här måste ha varit Guds son. Och det som är den stora smärtan och den stora mörkrets dag är ju också den största segerns dag. Det är ju en massa bakvändheter i det här. Det är soldaterna som hånar honom, inte har en aning om att den här enkla, övergivna, sönderslagna, ömkliga man kommer besjungas tusentals år senare. De hänger på honom en mantel, en lila färgad mantel, konungens färg. De faller ner och hyllar honom hånfullt, utan att ha en aning om att en dag ska alla knän böjas just för den mannen. Och alla tungor bekänna att han är herre. Och när Jesus vandrar mot Golgata så är det ju ingen mäktig syn, utan en ömklig syn. Det är en sönderslagen man som inte orkar bära sitt kors hela vägen på grund av tortyren som han har genomgått. Han verkar ju totalt maktlös. Ingen armé, inga soldater, inget som pekar på att det här är en kung på väg mot det viktigaste slaget i världshistorien. Och ändå leder det till att det grymmaste avrättningsredskapet som mänskligheten någonsin har skådat, nämligen korset, det blir ju symbolen för något helt annat. För den största segern. Och det pryder kyrkor och katedraler och bönhus och människokroppar över hela våran värld. Och det är en seger som vinns över ondskan och över djävulen, som precis tror att de har krossat sitt mest otrovärda byte. Men just i samma ögonblick så lider de ju sitt största nederlag. För döden besegrar inte Jesus, utan Jesus besegrar döden. Inte bara för sin egen skull, utan också för din och min. Han vinner en seger som du och jag inte kunde vinna på egen hand. Det fanns ingen möjlighet för oss att inifrån den här skapelsen ta konsekvenserna av vart vi befann oss. Vi var Guds fiender, säger Paulus. Och det var våra missgärningar som han bar den här dagen. Det är därför han ser ut som han gör. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att dö medan vi ännu var syndare. Och då är det fullbordat, utropar Jesus innan han drar sitt sista andetag. Nu är det klart. Guds stora frälsningsplan för att överbrygga den här skilsmässan mellan Gud och människa, det är fullbordat i och med det här. Det kommer ingen hämnd. Det kommer ingen konsekvens för den här dagen, utan det tomma korset vittnar ju om nåden. Och att det inte finns någon fördömelse för den som är i Jesus. Och exakt hur det här går till, det vet vi ju inte. Hur Gud försonar hela mänskligheten med sig själv, det är ju till viss del ett mysterium och kommer alltid vara det. Vi kan bara ana att alla de här dragen finns där. Men i slutändan handlar det ju inte om vad vi har förstått, utan vad vi har tagit emot. Det är ju det som är grunden för våran frälsning. Vi kan ju aldrig åberopa någonting som jag själv har åstadkommit eller gjort. Det handlar inte om att jag tror, eller att jag håller fast vid, eller att jag har gjort, utan bara om att han har gjort. Det blir ju väldigt tydligt med rövaren på korset igen, till exempel. Tänk att få möta honom en dag i evigheten. Det vore spännande. Och fråga honom, hur gick det för dig egentligen? Ena stunden så hänger du där bredvid Jesus och hånar och skymfar honom tillsammans med din vän. Och sen hugger det till i hjärtat på dig och du omvänder dig och ångrar dig och ber Jesus tänka på dig. Hur löste sig det egentligen? Du har aldrig varit på ett bibelstudium i hela ditt liv. Du har aldrig ens varit i en kyrka. Du är inte döpt eller konfirmerad eller någonting annat. Men du är här. Hur gick det till? Och så måste ju också ängeln som tog emot honom i paradiset ha tänkt, föreställer jag mig. Vad gör du här? Hur hamnade du här? Ja, jag vet inte. Vad menar du att du inte vet? Nej, jag vet inte. Ja, men du måste ju veta hur du kom hit. Nej, jag har ingen aning. Jag går och hämtar min arbetsledare Ängel. Så går han och hämtar. Nu har vi ett svårt fall här. Och så kommer arbetsledare Ängel och spänner ögonen ner honom. Vi har några frågor vi behöver reda ut här. Har du grepp om läran om rättfärdiggörelse genom tro? Aldrig hört talas om, säger han. Kan du redogöra för din bibelsyn? Jag vet inte vad du pratar om. Okej, vi börjar om. Vilken församling är du medlem i? Jag är inte medlem någonstans. Vad är ens församling? Och till slut i frustration så säger han. Ja, men på vilken grund är du här? Ja, mannen på korset bredvid mig sa att jag fick komma. Det är ju allt. Det är ju hela grunden som allt hänger på. Att mannen på korset har sagt att du får komma. Det finns ingen annan grund som du och jag kan peka på än att mannen på korset har sagt att vi får komma. Och därför är det bara tack vare Jesus och tack vare att han gick igenom det han gick igenom som vi kan uppleva vad det innebär att vara frikänd och förlåten och försonad med Gud och upprättad. Och vi kan bli så vana vid det här att vi tar det för givet. Och det är därför jag tänker att det är så viktigt att vi stannar upp för vad den här dagen faktiskt innebär. Att vi inte skjuter det ifrån oss. Så nu ska vi titta på ett filmklipp. Det är en musikvideo på strax under 5 minuter. Och det innehåller en del grafiska beskrivningar av korsfästelsen. Så är man känslig och vill titta bort så får man självklart göra det. Men jag skulle vilja uppmuntra dig att inte göra det. Utan låta det här drabba dig med full kraft. Och för att sätta det lite perspektiv så kan man ju tänka så här. Om jag tycker att det är jobbigt att se 5 minuters konstruerad film om den här händelsen. Hur var det då för Jesus att gå igenom det här under flera timmar? Och det gjorde han för min skull. Så vi tittar på det här filmklippet och sen kommer Sofia att sjunga en sång för oss tillsammans. Så får vi reflektera över vad det här innebär för oss. Amen.